Den här veckan så presenteras Sillypodden av Jonnys fantastiskt sötstarka senap. Vilket är alldeles speciellt, för att jag lovar att ingen, och då menar jag liksom ingen, äter lika mycket senap som jag. Ja, alltså det vet jag ju inte. Det finns ingen liksom officiell statistik på vem som äter mest senap, men jag ligger där någonstans. Jag skulle säga att 90% av den senapen är då sötstark senap. Och ni som följt den här podden har ju säkert uppfattat att det grillas en del på min altan. Jag tar det här på allvar liksom. Så här får ni utan mig då topp 3 användningsområden för Jonnys senap. Nummer 1, på korven. Det säger liksom sig självt. Nummer 2, i marinaden på köttet eller ja, kycklingen eller vad fasen ni än grillar. Och 3, blanda senapen med crème fraîche och så får man en sån här grym dressing till grönsaker. Ofta förekommer ju alla 3 varianter på bordet, så är det ju. Så nu startar vi Sillypodden då, kryddad med Jonnys senap.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Ja, välkomna då till Sillypodden. Patrik Bränning sitter här och gnuggar sig i ögonen.
En nyvaken, yrvaken. Mm. Som en björn ur sitt ide.
Jag sa till min kollega Gustav precis när vi skulle gå in här att nu är det dags för Sillypodden. De bara utbrastan, sommartecken.
Eller hur? Ja. Det finns 2 saker som man vet det är sommar. Det är när Sillypodden börjar och det är när Patrik Syk oljar sin altan för 3:e gången. Då vet vi att vi är igång.
För 3:e gången?
Ja, du kör trippla lager.
Alltså vet du att jag oljar inte min altan?
Du oljar visst din altan.
Nej, det gör jag inte.
Aha, okej, vad har du för tips här då?
Alltså det som jag upplever när man oljar sin altan.
Ja. Det ska du inte göra. Vi går vidare. det är en annan podd.
Ja, det är en annan podd. Ja. Jag har en annan filosofi. Ja, jag är inte
jag
en oljare.
Jag förstår.
Ni som fattar, fattar.
Hör av er på Twitter till Patrik Syk om ni vill fler altantips.
Tror du Antoine Griezmann oljar sin altan?
Jag är lite osäker kring Antoine Griezmanns generella liksom, vi kan väl röra oss till hudvårdsprodukter och hårvårdsprodukter. Där tror jag inte att han har så mycket olja, med tanke på den också yrvakna video han handlar ut nu när han ska lämna Atletico Madrid.
Ja, verkligen.
Alltså han såg ut som en det var ju någon som skrev väldigt bra beskrivning av hur han såg ut. Han såg ut som en influencer som har gjort ett prank där han råkat elda ner en skog och nu ska be om ursäkt. Så såg han ut i den videon.
Ja, det var faktiskt ganska on point.
Ja.
Vad håller han på med? Är väl det första. Nu det kommer ut några uppgifter om att det är klubben som har tvingat honom göra den här videon eftersom han planerade en till dokumentär om
exakt,
sig själv.
Exakt.
Alltså,
han släppte igen i samband med VM förra året när han teasade om den innan att då kommer liksom the big announcement och sådär, och så la han ut en minidokumentär då om att han stannar i Atletico, och nu hade han då uppenbarligen planerat, om vi ska tro de här uppgifterna, en minidokumentär om att han ska lämna Atletico. Men om man går bortom all det här moderna dokumentärskapandet och mediebyggandet, så känns det ju som den klassiska storspelare lämnar sin lite mindre klubb. Syndromet är att de övertalar honom att vara kvar en säsong mot att han då får löftet att han ska lämna nästa säsong. Och nu var han ju smart nog också att skriva in den här klausulen då som gör att han ska få lämna för 1,2 miljarder kronor ungefär, om vi avrundar penningvärdena lite slappt. Så att han har ju fritt val nu. Det är ju därför han också kan göra den här typen av announcement trots att klubben inte är överens om någon, för att han kommer ju lösa ut sig själv, och så kommer då som allt tyder på Barcelona betala den netta summan till honom då som ersättning för att han ska komma dit istället.
Om vi säger status på Griezmann 2019, det känns det som att han har fortsatt stiga i pris och värde, eller det har ju inte varit liksom någon det har inte varit några sån rekordsäsonger direkt när man tittar poängmässigt för honom. Inte den senaste eller?
Nej, och jag har alltid varit lite osäker på om man är liksom den typen av superstjärna poängmässigt som kommer liksom dominera en liga, och det tror jag fortfarande inte. Däremot så är han ju en fantastisk fotbollsspelare, och sätter man honom i en omgivning där Leo Messi är superstjärnan och Luis Suarez är avslutaren, så visst kan Antoine Griezmann säkert göra saker som Philippe Coutinho inte har lyckats att göra. Och 1,2 miljarder på dagens marknad är ju inte särskilt mycket om vi betänker att Eden Hazard ska kosta en dryg miljard trots att han bara ett år kvar på sitt kontrakt. Ungefär samma ålder också, va? Nu ska vi gissa åldrar, då vet man att Sillypodden är tillbaka. Så att på så sätt så är det ju ett bra pris för en spelare som ska vara på toppen av sin karriär, som vi vet håller världsklass på alla sätt och vis, och som sprang hem till VM i Frankrike här om året. Så att, på så sätt kan man ju tycka att det är en väldigt logisk affär.
Radiostationen El Larguero. Där fick ni ett spanskt uttal att bita i. Har då lanserat Cavani som en ersättare för Griezmann till Atletico Madrid. Atleti har ju ett bygge att göra dem också, och har rätt mycket frågetecken. Godin lämnar i sommar, Griezmann lämnar. Det finns en hel del frågetecken kring vart det, med sin nya arena som de skulle ju liksom ha tagit det här klivet nu och blivit den tredje superklubben i Spanien. Det är klart att de inte kan hävda sig med Barcelona och Real Madrid ekonomiskt eller statusmässigt, men de skulle i alla fall vara där, är förhoppningen. Då måste man ju ersätta de här spelarna. Kan Cavani vara ett sånt namn?
De har ju inte dragit sig för att ta hem lite åldrande, eller hem, ta över lite åldrande storskyttar tidigare, så att det, absolut, det kan man väl tänka sig. Det som är kul med Cavani-ryktet är att det kommer ju någonstans från att PSG då skulle värva Griezmann. Det påstås ju i fransk media att de lurar lite i vassen, det var väl Le Parisien, så de uppgifterna kan man nog tro på. För de var väldigt tydliga också med att det är Barcelona som leder här racet, allt talar för Barcelona, men PSG är redo där, de är intresserade av Griezmann. Vilket ju också är lämpligt för Griezmann när han ska förhandla ett kontrakt med Barcelona, får man ju säga.
Verkligen.
Men att Cavani då skulle lämna och ersättas då av Griezmann, och om PSG ska göra något bör de ju kasta bort lite stjärnor och lite dyra löneposter, med tanke på att de redan varit under, inte bara under lupp av UEFA, utan de var ju faktiskt mer eller mindre bevisat och brutit mot UEFAs finansiella regelverk, men hittat ett litet loophole där med sina dyra advokater, så gjorde att de ändå undkom det där straffet. Det finns många karuseller man kan göra annars. Jag gillade ju det här Dybala till Atletico-ryktet. Det tyckte jag, den liksom fotbollsromantiken i mig, var väldigt, väldigt intressant, med tanke på Simeone, Dybala, lite argentinare. Och
exakt.
Det hade varit en superstjärna som också borde sitta lite löst i Juventus, med tanke på att han mer eller mindre puttats ut av Cristiano Ronaldo.
Jag har en annan Dybala-karusell sen som jag ska presentera.
Ja, det ser jag fram emot också. Och då, för att dra på den karusellen ytterligare, så kan man kasta in Alexis Sanchez där, som är lite independent idag. Såväl Inter som Juventus ska vara intresserade av honom. Det är också den typen av superstjärna, trots allt, som också borde vara till salu, med tanke på att Manchester United använder de pengarna till annat. Sen skulle väl de tvingas bära en ganska betydande del av den lönekostnaden de kommande åren ändå. Men de flyttar nog gärna på honom. Så att, ja, det finns saker att göra.
Ja, alltså, även, alltså säga att Alexis Sanchez skulle flytta till Inter och Inter skulle behöva betala halva hans lön, skulle han fortfarande bli den bäst betalda utav Inter-spelaren i laget, eftersom man har mer än dubbelt så mycket.
Han tjänar fruktansvärt mycket pengar. Fruktansvärt mycket pengar
i Manchester United.
Ja, och det är ju en del av United-kaoset nu. Alltså, det hade varit så otroligt mycket lättare för dem att börja en ny satsning om de inte hade haft den där Alexis Sanchez-löneposten på sig. Så är det ju.
Ja, de hade fortfarande behövt punga ut en 100 miljoner kronor ungefär för honom för ett år i lön. Så att det är ju väldigt mycket pengar för en klubb som inte...
För någon man inte kan använda i så fall.
Ja, för någon man inte äger, alltså det är ju en väldigt stor investering. Men Alexis Sanchez, ska vi gissa åldrar där igen? Han känns som att han borde ha en vända till i kroppen.
Ja, absolut. Ja, men alltså, man ska ju inte döma ut någon som slut bara för att han inte fungerar i en viss miljö.
Jag har sett andra inte fungera i Old Trafford faktiskt. Ja, Angel Di Maria kommer dit en säsong.
Var
fullständigt usel, gå till PSG och få igång karriären igen.
Ja, och ta Dybala som exempel igen, om man ska ta det liksom, han har ju varit liksom blixtrande fin, och sen kommer Cristiano Ronaldo, och då förstår man, det är ganska tydligt vad som har hänt och varför han inte fungerar, så att flyttar du på Alexis Sanchez finns det nog möjlighet att använda honom. Och han är ju den typen av affischnamn, trots att han är uppenbarligen i 30 år, som hade kunnat ersätta en Dybala och liksom bidra någonting till Juventus om de inte behöver betala hur mycket pengar som helst. Vi vet att Juventus kanske inte kommer göra det för den typen av spelare. Så att, ja, det är spännande att det är så många som sitter lös, som är tillgängliga, och då har vi liksom inte ens kommit till den Hazard som är ytterligare en som ska sätta igång någon slags karusell, hoppas vi.
Ja, precis. Jag kastar väl in min andra då, där Dybala. Det är Tutto Sport som skriver att Juventus inte bara kikar på Alexis Sanchez, utan spelaren från United de är mest sugna på, det är att ta hem Paul Pogba igen. Att de ska vara beredda att erbjuda både Dybala och Douglas Costa för att få tillbaks en Paul Pogba. Och jag menar, för United som behöver ha in mycket spelare, så två för en är ju det är ju utmärkt.
Dybala och Douglas Costa. Jag vet inte vad Douglas Costa skulle säga om attraktiv han är för Manchester United just nu. Dybala, jag tror inte en sekund på det där. Ja,
så att, men du har haft fel förut.
Det är ändå mysigt att liksom kunna bara gå in och tänka att om det här stämmer, hur vad det hänt, men det känns ju märkligt. Pogba undrar man ju verkligen också. Någonting pågår ju, om det är att Mino Raiola försöker stå för någon slags utpressning mot Manchester United-fansen att de ska börja älska Pogba, annars lämnar han, eller om det faktiskt finns ett genuint intresse för honom att gå. Men hans historieskrivning redan från början har inte känts som han har varit ute efter att vara spelaren som ska bli one club man, om man säger så, eller liksom bygga någon slags arv av det, utan det känns som han har ritat på en Zlatan Ibrahimovic-karriär där han ska maximera sig själv snarare än någon klubb. Och då är väl den där Real Madrid-flytten eller den Barcelona-flytten, den måste nog bli av snart, känns det som.
Ska vi prata lite Mino Raiola?
Ja, alltid gärna.
Och hans avstängning. Han har ju fått någon slags näringsförbud, eller jag vet inte vad man ska kalla det. Han får ju inte förmedla fotbollsövergångar de närmsta 3 månaderna.
I Italien?
I Italien. En väldigt lämplig tids...
kan man tycka.
3 månader börjar. Vänta. Nu. och det kan ju sätta kanske, alltså Mino Raiola har ju inte alltid liksom följt alla regler, kan vi väl vara rätt övertygad om. Han har gjort det till...
Du har en stämningsansökan på gång nu, men du får väga dina ord här. Jag tror att du har nog en stämningsansökan på gång mot dig i värsta fall.
Ja, precis. Nej, men säg så här.
Mycket tyder på att det har tänts på vissa regler i det teamet. Ja.
Jag tror att det finns kryphål som går att använda. Ja. Och jag tror att Mino Raiola är väldigt duktig på att hitta de luckor som finns i regler och lagar. Och det står ju alla fritt att göra. Det är ju upp till de som stiftar lagar och regler och dömer att täppa till de luckorna.
Du bara kastar all moral åt sidan här för en sekund, men absolut, kör på.
Vi pratar om internationell fotboll och agenter här. Jag tror att vi kan sopa bort den parametern. Så att det kommer säkert lösa sig, om man säger så. Men det kan eventuellt sätta lite käppar i hjulet för en potentiell Pogba-övergång.
Ja, men det skulle kunna göra, alltså det är klart att Mino Raiola med all sannolikhet skulle kunna, jag vet inte om hela hans företag är avstängt eller om det bara är han, för det gäller ju han och hans kusin det här, så att då kan de väl anställa en tredje person, eller de kan ju i sin tur anlita en annan agentfirma som då kanske betalar dem i samband med en annan affär sen, som av en händelse blir väldigt värdefull för dem. Så det är klart att de kan komma runt det där. Det som eventuellt då skulle kunna göra att det blir lite jobbigare är om en klubb då drar sig för att förknippas med det här och den här avstängningen. Alltså säg att Juventus då skulle vilja ha Paul Pogba. Alla vet att Paul Pogba är Mino Raiolas klient. Skulle Juventus då låtsas som det ingenting har hänt och förhandla med någon annan agent, och alla vet att de då liksom bryter mot de italienska reglerna trots allt för att de köper spelare som är Mino Raiolas på ett eller annat sätt, om inte då rent lagmässigt så i alla fall moraliskt, må man väl ändå säga. Skulle Juventus vara beredda att göra det? Ja, kanske, eftersom de då just nu hjälper sin största stjärna att undkomma en brottsutredning för våldtäkt i USA. Så att, men det är väl det som skulle kunna hindra, men ingenting talar för att det skulle hindra det heller.
Det här med moral och kryphål och så vidare.
Ja.
Den diskussionen. Alltså, vi lämnar moralen till ett annat sammanhang.
Nej, vi kan väl i alla fall bara i moralen ändå ta upp, bara för att liksom spegla problemet för fotbollen just nu. Det här att Manchester City utredning igen för hur de då ska ha undkommit de finansiella reglerna, och New York Times skriver om det. De är väl de som har haft flest och bäst källor på det här området. Mm. De hade ju den lilla passagen bara om PSG i sammanhanget, att PSG ägs av det företag som köpt mest fotbollsrättigheter av UEFA, och båda de kontrolleras av en person som sitter i UEFAs högsta ledning, samtidigt som UEFA då utreder om PSG har begått brott mot förbundets finansiella regelverk. Någonstans där förstår man att det finns problem i fotbollen idag, om man säger så.
Det var också väldigt roligt. Det var en konspirationsteori som dök upp i samband med det här. Det är ju att New York Times är då en av ägarna i FSG som äger Liverpool.
Jag älskar vad jag hör.
Och att New York Times skulle gå Liverpools ärenden för att försöka få någon slags poängavdrag för Manchester City för att få ligatiteln. Det var min favoritkonspiration.
All respekt till Liverpool, men jag vill ändå påstå att New York Times är större än Liverpool. Förlåt.
Jag vill också tro att Liverpool inte har speciellt mycket inverkan över New York Times journalistik.
Känns så.
De har nog väldigt, väldigt lite med varandra att göra.
Yep.
Och så vidare. Men det var kul.
Det var
någon
kul
som hade gjort sambandet. Det är ju så jävla mycket konspirationsteorier nu för tiden som folk går igång på, och alla är ju fullständigt debila, såklart.
Det är ju som en UFO-klubb, om man ska vara helt ärlig.
Men jorden är platt och så vidare. Men det är ju på något sätt kul att ibland ta på sig safarihatten och titta på det lite från behörigt avstånd. På tal om Mino Raiola då, och eventuellt då hans näringsförbud som kanske kan spela in på något sätt. Han har ju en annan klient som känns rätt het den här sommaren, och det är Matthijs de Ligt som ju bytte till Mino Raiola för inte så länge sedan. Och varför gör man det, Patrik?
Ja, då ska man byta klubb, så enkelt är det ju.
Och det ska han ju göra förstås, han ska lämna Ajax. Och allting tyder ju då på att det blir Barcelona. Det pratades om att man hade haft möte redan i april. Jag vet inte om det datumet dök upp då för att det var före hela den här avstängningen och så vidare. Men där man skulle vara överens med Barcelona, men att De Ligt nu tittar sig om efter fler alternativ ändå. Hela världen vill ju ha den här mittbacken, såklart. Det är ju den kanske mest eftertraktade signaturen av alla den här sommaren faktiskt. Jag menar, en 19-åring som redan är lagkapten i Ajax, som har varit så fenomenal, som har på många sätt burit det här laget hela vägen fram till en semifinal, gör mål i den finalen. Men alltså, kanske får ta på sig också ett litet misstag som gör att de inte går vidare. Eller en koncentrationsbrist, men 19 år gammal, kommer kosta asmycket pengar. Snackas då om att, va?
Ja, men jag är lite sådär, det finns ju speciella, det är klart, när Mino Raiola har en klient så kommer han ju höra av sig till alla världens största klubbar för att försöka få ut så mycket pengar som möjligt. Däremot så finns det ju någonting i Ajax ändå som gör att de inte alltid går på det som är värt allra mest. Och framförallt i Ajax spelare, att de inte går på det som är värt allra mest. Frenkie de Jong gick inte till Barcelona för att få mest betalt där, utan det är ju för att det finns
PSG.
Ja, det finns ju en motorväg mellan Ajax och Barcelona så länge. Det är ju så. Det finns ett så otroligt starkt band, hela Cruyff.
De har ju också sagt att de vill spela tillsammans.
Ja, det har varit, ja, de har det liksom... skulle jag däremot inte gett så mycket för. Det tror jag faktiskt. Det tror jag försvinner någonstans där mitt i allt. Däremot tror jag inte man ska underskatta just det här Cruyff-bandet mellan Ajax och Barcelona, som gör att om Barcelona vill ha De Ligt, det man kan ifrågasätta är hur mycket pengar Barcelona egentligen har. Alltså om de ska ha Griezmann, de har redan löst Frenkie de Jong, hur ska de ha råd med De Ligt också. Men där tror jag att det skulle kunna gå att göra affären just för att det är Ajax Barcelona som gör att han kanske inte kommer kosta så hiskeligt mycket pengar som man hade gjort om Ajax hade sålt honom till PSG.
För det är Manchester City, Bayern München, Juventus och PSG som det ryktas om, som allihop är väldigt sugna.
Kan vara säker på att Mino Raiola har varit och placerat ut de namnen i noga valda tidningar.
Absolut.
Men
det känns ändå som att, alltså, 90% att det blir Barcelona.
Ja, absolut. Det är ju spännande då hela kapprustningen i Spanien nu. För du gjorde ju den här analysen, du har fått sinnessjukt mycket cred för, nästan för mycket cred för att brittisk fotboll skulle dominera på den europeiska scenen för att de har så mycket pengar förr eller senare.
Det var inte speciellt avancerad spaning.
Nej, men nu ska du inte ta ner den. Det är jag som ska ta ner den, så får du liksom stå på det här nu. Okay. Det är ju den dynamiken vi har här.
Ja, just.
Men nu ska ju Spanien uppenbarligen, de har insett i alla fall Real Madrid, att det är ju ekonomiska investeringar som krävs för att ta sig i kapp. Vi väntar ju på Eden Hazard att det ska bli officiellt. Mm. Det kan återkomma till olika teorier om när det ska bli officiellt, som också är lite roligt.
Absolut.
Och Barcelona ska ju uppenbarligen också satsa finansiellt. Vi har sett Real Madrid redan tagit in Militao, då ska väl Barcelona in De Ligt för att liksom svara där. Real Madrid ska ha in Eden Hazard, då ska Barcelona in Griezmann. Så att de speglar varandra lite där. Och det är ju spännande att se var de fått de pengarna ifrån och hur de ska finansiera allt det här. För Real Madrid står ju för en arena renovering som har varit anledningen till att de har sparat pengar de senaste fönstren, påstås det i ganska trovärdiga källor. Så att,
Barcelona gjorde ett par ganska stora affärer. Visserligen sålde de Neymar och fick in väldigt mycket pengar, men blåste ju det på Dembélé och Coutinho.
Precis, och det är ju inte jättekassakistor. Och innan de kan, man vet inte om anledningen till att de här affärerna, presentationen dröjer, kan ju också bero på att de helt enkelt måste finansiera dem. Att Real Madrid måste släppa Gareth Bale, att de måste göra sig av med James Rodriguez. Att Barcelona kanske ska bli av med Coutinho. Det får vi väl se. Så det blir väldigt intressant att se hur de ska lösa det finansiellt, och om det är så att de har tittat på PSG och Manchester City och hur de har bevisligen då, tycker man bevisligen i alla fall, fuskat kring FFP och känner att, men om vi ska utmana här så måste vi också liksom, får de göra, ska vi göra. Att det blir intressant att se om de verkligen spelar med det finansiella regelverket eller om UEFA nu kommer bli testade på allvar också.
Precis. Då kommer vi osökt in på Coutinho, som är väl den spanska fotbollens största floppvärvning säsongen 18-19. Nu ska jag inte säga att jag har granskat alla värvningar i Spanien. Ja, men
spontant det är väl, känns det som du är rätt ute.
Det är väl så det har utmålats i alla fall. Inte minst då för att han kostade 1,5 miljard och inte varit självklar i startelvan. Det säger väl allting egentligen om hur snett den här affären har gått och hur dåligt det har gått för Coutinho i Barcelona. Nu uppges, han vill ju vara kvar. En av huvudanledningarna till att han flyttade till Barcelona var att hans familj ville bo där. Det var ju faktiskt han ville lämna England, han ville ha ett annat liv, han ville ner till, han hade kompisar liksom där nere och ett socialt liv och ett sammanhang där han såg sig själv liksom i det skedet av sitt liv. Nu ryktes han liksom tillbaks till England efter den här floppen. Han vill ju själv antagligen inte alls lämna, utan han vill stanna.
Ligger Bale-syndrom här kanske?
I Spanien, medan Barcelona då vill verkligen få tillbaka så mycket som de bara kan av de här pengarna de har investerat. Det finns ju en liten sån här grej, jag tror att det är faktiskt upp mot 250 miljoner som de kan spara i att han helt enkelt inte har uppfyllt en del utav klausulerna, att han inte har spelat så många matcher, han har inte uppnått de här sakerna som fanns inskrivet i kontraktet med Liverpool, så att det kan faktiskt kosta. Han kan bli lite billigare för dem. Han kan kosta Liverpool lite grann om han lämnar nu i sommar. Och det får de väl räkna in då också. Men hur mycket pengar kan de få för Coutinho nu?
Det är ju bra, för det beror ju helt på vem som ska köpa då.
Var ju väldigt, väldigt överpris när han lämnade då för 1,5 år sedan.
Ja, det var det. Och det blev ju det av situationen att Liverpool stod på sig helt enkelt. Ja. Men det finns ju ett lite löst rykte om att Chelsea skulle vara intresserade av att ersätta Hazard med Coutinho då. Och det gillar man ju. Det finns ju mycket logik i det sådär. Mm. Sen är frågan då, det finns ju ett hotande transferförbud mot Chelsea också som skulle kunna ställa till det där.
Chelsea som har överklagat i CAS.
Ja, men den här gången ska ju de inte få värva under överklagandet. Det är ju inskrivet från början. Så att, ja, vi får väl se hur det blir med det där. Annars är det ju svårt att placera Coutinho. Det känns ju inte som Manchester United skulle springa in i en ny potentiell Alexis Sanchez-situation med Philippe Coutinho. Det är liksom, där känns det lite osäkert. Sen tycker jag Barcelona också. Frågan är om man ska ha en världsspelare bredvid Messi och Suarez. Alltså, det finns ju en Griezmann. Det går ju att diskutera om det. Kan man ha 3 världsklassspelare i en anfallslinje och få ut maximalt av 3? Kan 3 världsklassspelare vara 3 världsklassspelare tillsammans? Är det möjligt? Eller liksom, Eller,
det går ju hävda att det funkade med Neymar. Ja. Men då är Neymar en ganska speciell fotbollsspelare.
Ja, och det fanns mycket kritik mot att Neymar inte fick ut sin fulla potential. En anledning till att han ska gått var att han kände att han var i skuggan av Messi. Så att det kanske funkade okej på planen, men var det verkligen maximalt av honom här, och utanför planen blir det då problem där. Alltså, jag vet, eller ska man liksom, ska man satsa, eller ska man kasta in en Pedro där bredvid någon som springer och är nöjd med det? Alltså, jag har inget bra svar här. Jag bara lyfter frågan, en tanke jag har fått, om man ska investera så sinnessjukt mycket pengar i liksom en Philippe Coutinho typ då. Om det är värt att göra den nya, sälja honom och försöka, det kommer bli dyrare ännu mer då när du ska bli av med honom och ta in Griezmann. Så att, jag vet inte. Jag tycker det är en intressant fråga jag gått och klurat på bara. Men Coutinho annars är ju, om Dybala lämnar skulle Juventus vilja ha Coutinho, jag vet inte. Ska han tillbaka till England då, är där han har bra rykte. Liverpool känns ju inte som de kommer vara jättesugna, men Chelsea United som sagt, jag är lite osäker där. Chelsea hade ju varit, det hade ju varit någonting.
De hade nog gärna gjort det.
Ja, det känns som en det är bara peta in honom där Hazard höll till, och du har gjort en bra rokad utefter den situation Chelsea är i. Det kräver ju då att Roman fortfarande är väldigt intresserad, vilket han är, enligt David Luiz då fortfarande är, Abramovich som förlorat sitt brittiska visum. Så ja, vi får väl se. Men Chelsea hade varit logiskt om de då förvärvar honom. Det är många om och men.
Ja, verkligen. PSG har ju också nämnts, även övriga liksom, italienska klubbar. Inter ryktas ju alla till.
Ja, men det känns ju fortfarande inte som Inter har bevisat att de kan göra den här typen av affär. Så att,
Nej, och då ska de ju ha in Conte först nu. Det är väl det första.
Ja, exakt. Och sen så ska de göra något åt Icardi. Och så har de har lite att göra, kan man säga. Så att det känns ju inte som det öppna,
Icardi
öppna
hjälper ju inte direkt till heller.
Nej, det gör han inte. Men man älskar ju Icardi, och man älskar ju hans
banda.
Hans agent, ja. Wanda. Fotbollen behöver fler drama queens, så är det. Vad gör du när du är mer eller mindre utfryst av din klubb, hatar dina supportrar? Vad fan, du gör ett utvik såklart. Mm. Det är klart du gör det.
Ja. Fantastiskt. På alla sätt att följa den historien. Kanske inte för intersupportrarna.
Nej, det kan man ju förstå.
Men för oss andra.
Ja, absolut. Kan vi dra Hazard-konspirationsteorin också?
Vet du vad vi skulle skriva här? Hazard.
Ja, vad roligt.
Jag stod näst på mitt schema, så kör din konspirationsteori.
Ja, men det finns ju en teori om att Real Madrid hade allt var klart med Hazard. De skulle presentera honom då hade de bestämt ett datum. Och det datum de valt var då dagen efter Champions League-finalen. För att de trodde att Barcelona skulle vinna Champions League-finalen. Och då var liksom hela idén då att när Barcelona firar som mest, då ska de stjäla alla rubriker. Älskade den lilla teorin. Och håller den absolut inte för osannolik.
Nej. Alltså, konstigare saker har hänt.
Ja, och allt absolut. Talar ju för att Hazard, alltså, han säger att han har ett beslut klart. De ska vänta tills efter säsongen. De vill inte störa Chelsea-uppladdningen. Om beskedet är att Hazard stannar, hade ju det snarare triggat Chelsea, en stört Chelsea. Är beskedet att han lämnar är ju någonting man vill lämna efter säsongen.
Idag tror jag, även för det var Mirror som hade det i sin tidning idag, just att Chelsea då verkar att allt det här är beroende på att de får sitt transferförbud uppskjutet. Att de har räknat med att kunna skjuta på det den här sommaren. Och att skulle de då inte få det, så kan faktiskt Hazard-dealen hänga löst. Alltså att den helt enkelt inte blir av. De tvingar kvar honom. De tar den ekonomiska smällen och tar att istället för att värva för 1 miljard så tappar vi den miljarden, tvingar kvar honom och har kvar vår bästa spelare en säsong till över den här perioden. Rider ut den stormen. Då lämnar han gratis, men då kan vi ersätta. Och sen så lägger vi pengarna på hög istället.
Det känns ju ganska logiskt om man, när man hör det.
Ja. Och att de här löftena och det som har då pratats om, det har liksom varit med förutsättningen att transferförbudet ska kunna skjutas. Nu verkar det ju inte som att det kommer skjutas.
Nej,
men det vet vi inte.
Nej, precis. Men det är ju intressant det där. Om det inte kan skjutas, är det ju, då straffas ju Chelsea på ett annat sätt än de andra klubbarna gjorde, vilket i sig känns speciellt.
Ja, för de andra har ju kunnat göra det och kunnat förbereda sig på
smällen. Exakt. Liksom. Och sen undrar man ju också vad som händer om det inte kan skjutas och Chelsea sen vinner den här överklagan i kass. Då har ju de redan straffats och då ska de ju kompenseras för det straffet. Och den bötesumman som Chelsea då kan få av UEFA, tror jag gör att UEFA skulle vara, eller om det är FIFA som har dömt dem nu till och med, skulle vara väldigt rädda för att sätta sig i den positionen. Då måste de vara väldigt säkra på att de ska vinna det här det här caset, och det bör de ju vara med tanke på att de varit framgångsrika tidigare just i de här frågorna när det handlar om affärer med mindre år och sådär. Men jag tror också att PSGs vinst mot UEFA där kring FFP-reglerna gör att de här förbunden och drar sig för att sätta sig för stora risker.
Mm. Ja, vi får se. Det kan ju också bli så att CAS väljer att bara avslå det, att de inte gör någon egen...
Så kan det vara.
Någon egen bedömning. Där var Dybala dök upp. Ja. Honom flyttade vi lite grann på i pappret. Men vi slänger in Juri Thielemans.
Oj,
den
kom från vänster.
Klättrar vi ner lite då på näringskedjan från de absolut största drakarna till en
som stor... skulle bli den absolut största draken.
Ja, precis. Han som skulle då via Monaco bli nästa storspelare där. Var väldigt misslyckat, hamnade i Leicester på lån. Har gjort det väldigt, väldigt bra i Leicester sedan han kom dit. Har både producerat poäng och varit väldigt, väldigt viktig i deras väldigt fina vår, ska sägas, under Brendan Rodgers. Men Leicester vill såklart göra den här övergången permanent. Tyvärr verkar det väl så som att Thielemans har varit lite för bra för att de ska lyckas med det. Tottenham och Manchester United är de två klubbarna som det pratas mest om just nu.
Tottenham
ju...
värva, vad säger du?
Exakt.
Inte möjligt.
De som inte har värvat på ett och ett halvt år. Kommer nu faktiskt, oklart hur mycket pengar Tottenham har. Den var dyr, den där jävla arenan.
Mm.
Den var väldigt, väldigt dyr. Så att de som tror att Tottenham
har spelat in lite CL-pengar då, kan man säga.
Det har de verkligen gjort. Och oavsett hur det går i finalen, så bara att ta sig till finalen ger ju ansenliga tv-pengar. Alltså, jag skulle säga att tv-pengarna är väl mycket större än prispengarna.
Alltså, sen är väl förhoppningen är väl att kunna liksom... göra om sina tröjdealer och annat. Det är ju nästan det som har, alltså det har ju sprungit iväg så fruktansvärt mycket, så att dina tröjaffärer de är ju snart mer värdefulla för klubbarna än vad de får in i tv-pengar och prispengar också, alltså bara de här, och det är ju inte att de säljer tröjor utan det är sponsordealerna mot att företagen får sälja deras tröjor, Nike, Adidas, de andra, så att det håller ju också på att rita om fotbollskartan och bädda för den här superligan, men det är väl en annan diskussion. Men det är väl det Tottenham hoppas också, öka sitt marknadsvärde så sätt att man kan skriva om sina sponsoravtal.
Ja, precis. Några som är väldigt bra på just det där är ju Manchester United.
Kan man säga.
De misslyckas mycket på planen just nu och runt omkring den. Men sponsoravtalen, där är de fan vassa. Alltså.
Där är de vassa.
Om man bara kunde hålla sig till och syssla med det. Och ja, eller hur? Fingrarna borta från
fotbollen.
Och
anställa folk som kan fotboll. Men det är ju ett problem, det har vi sett många gånger. Att de som jobbar i fotbollsklubbar har ofta en tendens att vara ganska fotbollsintresserade. Och också en tendens att överskatta sin egen förmåga ganska mycket.
Det är alltså Ed Woodward vi pratar om.
Ja, jag älskar den lilla detaljen också för att kasta in det. Men det här att Solskjaer skulle vilja sälja Anthony Martial nu, men att han är... Uniteds toppled ses som klubbens Pelé, enligt The Mirror.
Ja.
Tror det är skitsnack, men det var ändå en kul rubrik som fladdrar förbi.
Ja, men jag får ju känslan av att Thielemans, dels så att han verkar passa i Premier League. Alltså det verkar vara tempo som passar honom och en omgivning där han fungerar. Är ju den typen av värvning snarare som United skulle titta på. Det är en ung spelare som kommer kunna växa in. Han kommer inte kräva Alexis Sanchez lön. Han har redan visat både liksom i Belgien där han kommer ifrån och i Leicester nu att det är en spelare med en otroligt hög högsta nivå och stor potential. Så att skulle inte bli förvånad för att han faktiskt hamnar i Manchester United till slut och att kommer bli en... viktig kugge på det mittfältet.
Ja, det känns som United ofta tittar inom ligan ju. Så att det känns ju inte helt ologiskt. Sen får vi, ja, det är mycket som ska göras i den klubben. Mycket hänger ju på vad som händer. Alltså, är Pogba kvar? Vad kommer hända där? Om vi kollar på Tottenham, vänder med Christian Eriksen som har en kontraktsituation som är ganska speciell. Där jag ändå tror att han kommer förlänga.
Du tror det?
Ja, det tror jag. Det känns så.
Kanske.
Jag är lite svårt att placera dem. Alltså, om Edna Sarg går till Real Madrid, ska de värva Christian Eriksen också? Det känns väldigt konstigt, kan jag tycka.
Klart de ska.
Ja, det vet jag inte. Och jag vet inte vart han skulle annars. Det känns fortfarande som han...
Ska vi skicka Bale och Isco in med Hazard och Eriksen?
Ja, vi får se. Jag är inte övertygad om det. Jag tror Tottenham har goda möjligheter att locka kvar honom. Det beror lite på också vad som händer med Pochettino, och just nu verkar ju han stå kvar.
Ja, precis. Ska vi ta lite Bale då?
Ja, varför inte?
Och vad som ska hända med den vindsnabbe walesaren.
Ja, en gång vindsnabbe walesaren.
Det är fortfarande ganska
snabbt. Ja, det är när låren inte brister. Och...
ja, han går ju sönder när han försöker springa riktigt fort.
Ja.
Så är det ju. Men,
en åldrande Michael Owen.
Ja, det pratas ju om en utlåning till just Tottenham. Alltså klubben där han slog igenom, inte klubben där han fostrades. För det var precis som alla andra engelska fotbollsspelare fostrades såklart i Southampton. Men i klubben som väl ligger närmast hans hjärta skulle jag tro, Tottenham. Så var det klart att för Tottenham supportrar, om de bara skulle få in honom på lån, även om det skulle kosta 10 miljoner pund eller något sådär att låna in honom för en säsong, så skulle det ju vara någonting alldeles speciellt att få tillbaks den här den största stjärnan som de ändå har haft i klubben. Vi kan ju prata om Harry Kane och så vidare som kanske är den största ikonen, sådär, men med stjärnstatus så är det ingen som kommer i närheten av Gareth Bale i Tottenham-tröjan. Så är det ju bara. Och det vore ju jävligt häftigt att se honom där igen.
Ja, det är ju mycket som finns att vinna för Tottenham där. Men om man vänder på det, what's in it for Gareth? Liksom? Vad ska han hem och springa en säsong där? Riskerar han inte mer än han kan vinna på det? Alltså, James Rodriguez behövde ju någonstans bevisa sig och fick gå till Bayern München och liksom hade goda möjligheter att spela i en toppklubb i Tyskland och sådär. Det fattar man ju varför han gick på en utlåning. Gareth Bale är ju för gammal för att bevisa något och har fortfarande ett så högt marknadsvärde så att han skulle ju, om han absolut vill lämna, skulle han kunna gå till Tottenham, skulle kunna gå till Manchester United, han skulle kunna gå till, skulle säkert kunna gå till PSG också.
Hur gammal är Gareth Bale? Ska vi gissa?
Ja, vi gissar.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, inte jag heller. 29 kanske. 29 tänkte jag också säga.
Jag tänker att han är född 90. Att han fyller 29 i år.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Han föddes 89. Ja,
fan också.
Ja.
Fyller han
39. Så vi ligger rätt ändå. Mm. Ja, så jag vet inte vad han har vinna på det. Jag undrar också vad Real Madrid har vinna på det. För de skulle ju kräva att inlånande klubb skulle betala hela lönen utgår ifrån. Annars har ju de faktiskt en del nytta av Gareth Bale, och Zidane har ju visat tidigare att även om han vill bli av med Gareth Bale nu säkert för att finansiera andra köp, så har han inte dragit sig för att använda Gareth Bale i viktiga situationer, och han har ju uppenbarligen ett förtroende för honom.
Ja, Zidane har ju kanske mer förtroende för Bale än vad tidigare managers här emellan har haft.
Ja, så därför undrar jag, det är klart, jag tror också Real vill sälja Gareth Bale om de får bra betalt för dem. Jag tror inte Real vill låna ut Gareth Bale och sen betala en stor del av hans lön. För Tottenham har en lönestruktur fortfarande som är beundransvärt låg. Mm. Du tjänar inte störst pengar i Tottenham. Sen är det Gareth Bale, om de ska betala hans reallön, skulle ju... Då är det klassiska.
Då välter de i den
struktur. Så är det, och då står ju Harry Kane och Christian Eriksen och resten av gängen som knackar på dörren sen och undrar vad fan är mina pengar. Så att jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå att lösa rent praktiskt det här. Jag tror att det finns bara en vinnare på en sån affär, och sådana affärer brukar aldrig bli av. Så att jag tror tyvärr inte att Gareth Bale kommer lånas ut till Tottenham. Jag tror inte Gareth Bale kommer säljas till Tottenham. Jag tror Gareth Bale kommer spela i Real Madrid i höst.
Mm. Ska vi ta oss till Frankrike?
Ja, det tycker jag.
Ndombele,
ja.
Är ju ett...
Gud vad det vilar fint på ämnet där, tyckte du om det?
Ett popnamn,
ja.
Den här säsongen. Nej, men han har levererat i flera säsonger faktiskt och varit en av Lyons bästa spelare även denna. Enligt Le Disport, nu jävlar,
ja.
Har City fått se...
Du letar ju lägenhet i Frankrike, så att det här, du ligger bra i dina uttal.
Ja, absolut. Ja. Jag kämpar på.
Ja, absolut.
Duolingo, nu fick den appen. Vi jobbar med franska kurser på via app.
Ja.
Det går inget bra, kan jag säga. Jag slarvar jättemycket. Men City ska vara väldigt intresserade utav... Lyons mittfältare då. Och de behöver ju ha in mer mittfältare.
Absolut. Pep Guardiola kan inte få någon mittfältare. Det vet vi sedan gammalt. Mahrez och Bernardo Silva och andra som sitter där.
De behöver ju en defensiv mittfältare. Ja. Så är det ju. Men vi vet ju det här, att de har fått ett bud då, som har avslagits, eller som har, vad heter det, rejected. Jag vet inte hur man översätter det.
Ja, men avfärdats.
Avfärdats.
Nobbats.
Ja, nobbats är väl bra. Och Lyon är ju inte så här superenkla att värva av. Det,
nej,
det vet
säga.
Vi sedan tidigare. Jean-Michel Aulas, det är en speciell karaktär som ofta dyker upp i den här podden. Alltså alla Lacazette-turer, Fekir förra året. Det är svårt att värva från Lyon. Men Ndombele, jag tror ändå att han kommer lämna i sommar. Jag tror att Manchester City helt enkelt bara plockar upp plånboken och löser. Tror du?
Ja, det blir, jag har ju ingen direkt uppfattning om Ndombele, så eftersom jag inte läst så mycket tidningsrapporter om hans namn och intresse än, så att det går att göra någon slags vettig bedömning om hur mycket som ligger bakom det där. Men det blir kul att se vad City gör om övriga Premier League-klubbar ändå, om Manchester United skulle rusta rejält, om City ska svara med någon slags värvningsraid. Samtidigt känns det som de sitter
så
väldigt bra till just nu,
liksom,
så att det så känns som det kommer nog inte hända så jävla mycket i den klubben.
Alltså, jag skulle säga att det spelar nog ingen roll vad Manchester United gör. Jag tror att City känner att de har ett sånt försprång.
Ja, alltså sportsligt, men det finns ju marknadsmässiga positioner här att försvara som vi inte ska underskatta. Så att, ja, nej, men det händer nog inte jättemycket City, nej.
Nej. Newcastle.
Oj.
Rondon, han är ju fortfarande bara på lån då från West Brom. Men eftersom West Brom nu inte lyckades ta sig tillbaka i Premier League, de torskade ju i playoff-semifinalerna mot Aston Villa på straffar. Oerhört rafflande.
Mot John Terrys Aston Villa, som det har blivit i folk med någon anledning.
Det har blivit det, och han kommer ju möta Frank Lampards derby i playoff-final här på Wembley. Det var också en jävla tillställning igår. Alltså det var verkligen peak playoff till Premier League. Det var så mycket felpassningar, det var sånt vansinnestempo. Det var väl 7 gula kort första halvtimmen eller något sånt där, och slutade 4-2 till Derby.
Och ändå kommer resultatet det här bli att liksom den engelska opinionen kommer säga, vad fan, titta, det är ju de före detta engelska landslagsmännen som ska bli tränare för våra klubbar. Vi måste ju kasta ut de här spanjorerna, italienarna. Det är ju de här som kan.
Herregud.
Var ingen coach-seger, det kan man inte påstå.
Nej, inte när Bielsa får stryket av Frank Lampard. Det är ju, det gör inte gott för narrativet.
Det gör inte det.
Faktiskt, tyvärr. Å andra sidan får fan Bielsa ta på sig en del av det som hände. Ja. För att han spelade ju naivt med 10 man på slutet. Det var ju bedrövligt att se faktiskt. De kastade ju bort det. De hade ju med, jag var det, 5 minuter kvar att spela.
El Loco. Mm.
Ja, han är som han är, ja. Bielsa. Så det är intressant att se vad som händer med honom i sommar. Och Pontus Jansson,
Pontus Jansson. Enligt The Sun kan han ha gjort sin sista match i Leeds.
Skulle tro nästan det. Det måste finnas Premier League-intresse för honom efter de säsongerna han har gjort i Leeds.
Kommer gå till en klubb och åka ur. En kvalificerad gissning.
Ja, vad har vi för svenskar som åkt ur genom åren? Sebastian Larsson. Ja,
Martin Olsson.
Martin Olsson har åkt ut med 2 olika klubbar.
Han är
minst
bra på det här.
Han har åkt ut med 3 olika klubbar. Han har slutat med Blackburn, med Norwich och med Swansea. Ja, han är en av få spelare, tror jag, som har faktiskt åkt ur Premier League med 3 olika klubbar.
Ja. Ingen skugga på Martin Olsson kanske för det, men inte om han var ytterst ansvarig.
Vi säger grattis till den statistik. Positionen.
Men otroligt trevlig fotbollsspelare dock.
Ja, verkligen.
Ja.
Och bra faktiskt. Ja. Alltså jag har ofta tyckt att Bartos, när han kom in i Swansea till exempel, kommer han ju in i ett läge, det är inte så, han kommer in till en klubb där, som ligger riktigt skrynkligt till, och är faktiskt en väldigt bidragande orsak till att vända den trenden den gången. Nu får vi se vad som händer med Swansea då, för Graham Potter ska vi komma in på alldeles strax här också. De har ju också då nobbat ett bud från, vi kan väl bara ta det.
Ja.
Vi pratar om Rondon en liten, om 2 minuter här. Men Swansea ska då ha fått ett bud från Brighton. Brighton som sparkade Chris Hughton i veckan efter att de då precis klarade kontraktet i Premier League. Nu ska de ha lagt ett bud på att få in Graham Potter. De har gjort det till sin favorit att ta över. Erbjuda lite annan typ av fotboll, en lite annan filosofi, lite mer spelande fotboll. Får vi se, det brukar vara svårt.
Ja, det gick bra förra gången.
Att med små resurser hävda sig med spelande fotboll. Det är, jag skulle säga, att Eddie Howe och Bournemouth är väl de enda som på riktigt har lyckats göra det. Men Men det är ju de kommer komma med ett nytt bud till Swansea för att lösa det kontraktet för Potter då, och allt talar ju för att han tränar Brighton i Premier League nästa säsong.
Ja, och det är ju det där dilemmat. Ska du spela en destruktiv fotboll för att hålla dig kvar? Vad har du då för långsiktigt tänk? Vad finns det för utvecklingsmöjlighet för din klubb? Kommer du kunna ta dig upp, högre upp i tabellen? Ja, kanske, men det är svårt. Ska du spela en mer spelförande fotboll där du kanske har större möjligheter på lång sikt om du lyckas och faktiskt bli en etablerad mittenklubb, kanske röra dig upp mot liksom det här Everton och sen på sikt så där blir det här Tottenham, alltså på det sättet. Men samtidigt har du ju en enorm risk att åka ur för att det förmodligen inte kommer fungera.
Så, nej. Ja. Nej, men titta, vi har ju pratat mycket om Wolverhampton den här säsongen och att de har gått direkt från Championship och dominerat den rakt upp på sjunde platsen i Premier League, men de har gjort det med en supertät 5-3-2 liksom. Jättedefensiv på många sätt.
Finns vissa saker i deras klubbledning också som gör att det har underlättat den här resan, kan man säga. Lite annan så, sammansättning.
Så är det ju. Rondon i alla fall.
Ja.
På lån från West Bromwich till Newcastle. Men nu när man inte lyckades gå upp då från West Brom så finns möjligheten för Newcastle att köpa loss venezuelanen.
Oj, ja.
För 16,5 miljoner pund. Enligt uppgifter då till engelsk press. Kaffepengar för en Premier League-klubb kan man tänka sig.
Som inte har Mike Ashley som ägare.
Som inte har Mike Ashley som ägare. Så att det kommer säkert knorras en del över den summan också. Innan det här är klart. Men visst kommer Rondon spela för Newcastle. Så.
Det måste han göra. Och jag älskar den här Rafa Benitez presskonferensen som är liksom, som en fin tradition i slutet av säsongen nu. Blir du kvar nästa år? Ja, jag ser stor potential i klubben. Jag hoppas bara att vi får in rätt investeringar så att vi kan ta de steg som behövs. Det är liksom alltid den där. Det är trevligare.
Ja, och vad ska hända med Rafa Benitez? Nu ryktas ju han till Celtic-jobbet.
Ja, det får det där jävla Celtic-jobbet. Vad är det för låtsasjobb i fotbollen? Alltså, du kan inte tycka att det är speciellt utmanande att gå dit. Du är fullständigt överlägsen ligan. Du kan bara, men ska du sitta där på den jävla bänken och titta på den här spelaren springa med ligatitel till?
Det säger ju någonting att Brendan Rodgers skiter i att ta sin trippel i tripplar och dra till Leicester.
Exakt, exakt.
Med två månader kvar av säsongen.
Ja, skit i Celtic-jobbet för fan. Så ge det till Henrik Larsson. Få en start på den tränarkarriären. Där kan han gott få.
Ja, det vore ju något.
Ja.
Fy fan, han är så stor i Celtic.
Ja, det går inte att överskatta. Men han är inte lika stor ryktesmässigt i den övriga tränarvärlden just nu.
Nej. Wilfried Zaha är ett spännande namn. Har enligt då olika brittiska källor meddelat Crystal Palace att han vill lämna i sommar och drömmen ska vara att spela Champions League-fotboll. Han känner ju också att han tillhör den kategorin spelare snarare än att kriga om ett nytt kontrakt säsong. Men 80 miljoner pund ska prislappen då vara från Crystal Palace. Det är rätt mycket pengar.
Rätt mycket pengar med tanke på hur rik förra gången Wilfried Zaha skulle testa vingarna i en stor klubb. Så att samtidigt är han ju den typ av spelare som man tycker borde få ut mer av sitt spel i en spelförande bra klubb.
Ja.
Så att han bör ju kunna ha intressenter, men frågan är om man...
Man ska också komma ihåg att det var ju David Moyes-året som han var där.
Absolut.
Det var ju inte mycket. Det var ju också roligt att de här rykten om att han hade dejtat David Moyes dotter, va?
Så alltså, kan det ha varit. Det här får le på dig igen. De här stämningsansökningarna. Jag vill inte ha mitt namn på dem.
Jag vill minnas de ryktena att det var någonting med David Moyes dotter att Zaha och David hade kommit på kant efter...
Det är ju alla föräldrars dröm annars att de ska få sin dotter ska dejta en Premier League-spelare i fotboll. Det är absolut.
var det inte i samma veva där också som han nobbade engelska landslaget för... Elfenbenskusten.
Kan det vara.
Han gjorde ju faktiskt sin debut för England på Friends i den Zlatan-matchen som vi får kalla Zlatan-matchen.
Nej, det får vi nog göra faktiskt.
Han tror han gjorde sin debut för England där, men det var ju en träningsmatch så att det räknas inte. Och sen blev han var ganska dålig där, blev petad på nästa landslagssamling och valde då att istället spela för Elfenbenskusten som man har
kan man,
några
kan
rötter.
Kan man ju ifrågasätta psykat. Det går ju inte att komma ifrån det. Alltså, det är åter den här United. Ja, absolut, var det i Moisåret. Ja. Men stannade han kvar, såg till att utvecklas, spela sig till en plats? Nej, han försvann. Det var väl klubbens vilja också kanske, men det finns ju olika vägar att gå. Mm. Engelska landslaget.
Kan ha varit plats. Året efter också som han gjorde. Men
förlorar sin plats, byter landslag. Jag vet inte, det är,
Och det är väl sån, kanske en av anledningarna till att han faktiskt är kvar i Crystal Palace, för att det är inte så att han bara den här säsongen har varit väldigt, väldigt bra och egentligen för bra för Palace, utan det har ju pågått under några säsonger och han är fortfarande kvar. Så att det är klart att storklubbarna inte helt övertygade om att han kommer komma in.
Så är det nog.
Men ändå. Dessutom är det så att Palace har en annan guldklimp just nu i Wan-Bissaka, tonåringen som har kommit in på högerbacken och gjort det så otroligt bra, som ryktas till Manchester United för stora pengar. Och känslan är väl den att säljs den ena så kommer den andra stanna, för då har de tjänat så pass mycket pengar att de inte behöver sälja mer sommar utan kan använda dem till att bygga vidare då istället. Så att kommer förmodligen inte sälja båda sina dyrgripar den här sommaren. Så vi får se för det blir Wan-Bissaka, som ju ganska länge nu har ryktats till Manchester United faktiskt. De behöver ju in en ny högerback. Alltså, Ashley Young kan inte springa där en säsong till och stå i vägen för folk och ge bort bollen till Messi. Då har vi tjej på vänsterkanten. Skitsamma. Så ligger det till i alla fall.
De har ju sin bästa spelare i sittbacken då, Luke Shaw, så att...
Ja, precis. Han är ju på vänster.
Ja,
men en Wan-Bissaka har ju varit fantastisk.
Ja.
Han är ju riktigt bra. Jättespännande spelare.
Jaha. Kul ändå att det är så lite Manchester United-rykte. Alltså man hade nästan förväntat sig att det skulle bara storma rykten kring Manchester United. Men det känns som de är sega ur startgropan i år faktiskt.
Ja, och det är väl... Alltså de skulle ju aldrig skrivit ett treårskontrakt med Ole Gunnar Solskjær till att börja med.
Nej, fast i hand kan man ju absolut skriva under på det.
Ja, och de har väl en del oklarheter kring spelarna som de ska bli av med i första hand. De måste väl börja där.
Sen tror jag också, om man ska ta Solskjær-kontraktet, att nu gissar jag bara, men jag anar att han inte sitter på en Mourinho-lön om vi säger så. Så att, jag vet inte hur dyr han skulle vara att lösa ut. Jag vet inte om det skulle vara en så betydande kostnad så att det är ett problem egentligen för Manchester United.
Det är ju mer vad det gör med planering och självbild och allt det andra.
Absolut, så är det.
För pengar har de i Manchester United. De har ju jättemycket pengar. Fortfarande. Vi har inte pratat så mycket Arsenal.
Nej.
Men det kommer nu, för vi ska svara på lite frågor. Pontus Danberg skriver, vem ska, bör, lär ersätta Ramsey i Arsenal? Är ju inte spelare som har varit så här supergiven alla gånger och haft en helt naturlig plats i laget, men när han spelat gjort det väldigt bra, och såklart en så stor ikon. Han föreslår Tielemans, Havertz, Rabiot, andra. Jag tror att det som Ramsey framförallt lämnar, eller som tar med sig när han lämnar, är ju det att han faktiskt är en Arsenal-ikon väldigt mycket. Det går ju inte att ersätta med någon annan. Ska de ringa Jack Wilshere igen?
Ja, det får de gärna göra.
Det tror jag inte de är intresserade av. Men Tielemans har vi varit inne på. Där pratas det mycket om Tottenham och Manchester United. Det är klart att Arsenal också skulle vara intresserade där. Havertz är ju en väldigt spännande spelare. Och Rabiot.
Viska som Bayern München på Havertz. Inte helt oväntat.
En tysk spelare med uppåtgående kurva.
Exakt.
Det är klart att Bayern München kommer vara där och hugga. Rabiot, hans självbild är ju att han ska till Barcelona eller Real Madrid.
Ja, det påstår väl att han nobbade Tottenham för att han tycker att han var bättre än vad Tottenham var.
Ja, så blev han kvar.
Så blev han
och sen
kvar.
Så värvade Barcelona de Jong istället, och sen så...
Bayern München är inte jättesugna på Rabiot vad det verkar.
Han är ju inte 5+, Rabiot. Det är
han är ju inte det. Han är ju 4+ när han är som bäst. Han är ju bra liksom. Det är en bra spelare. Men det kommer så mycket med honom som gör att man liksom... Det är inte den här... Ja, nu har vi en trygg, bra spelare som kompenserar match efter match på en tillräckligt bra nivå för att vi ska ha en plats för honom i laget. Utan det finns en stor osäkerhet kring Rabiot fortfarande. Som gör att han ibland är 1+.
man känner ju att ett mittfält med Rabiot, Mesut Özil och Granit Xhaka har en ganska låg lägsta nivå i sig, tyvärr.
Pontus Farnerud, som är en vän av fransk fotboll och en intensiv twittrare, har väl målat ut Rabiot som mer eller mindre världens mest överskattade spelare. Så att, det finns ju, och det är ju inte den typen av spelare Arsenal ska värva igen.
Nej.
Arsenal ska nog dra sig för Rabiot. Ja. Det känns som de behöver lite mer De är ju på gång. Alltså, nu ska vi, det finns ju en tradition här i Sillypodden av att skratta lite åt Arsenal, och det gör vi mer än gärna. Precis som vi skrattar åt alla klubbar lite mer än gärna.
Ja, absolut.
Men nu har de ju fått en anfallsbesättning på plats som fungerar väldigt, väldigt bra helt plötsligt. Vilket ju brukar vara det svåraste att få till trots allt. Så att de har ju någonting att bygga på nu, och det ser ju väldigt intressant ut. Det är ju saker på gång där, känns det som. För första gången på länge känns det som de har en uppåtkurva.
Faktiskt, sen, och skulle de ta och gå och vinna den här Europa League-finalen och ha ett Champions League-spel att erbjuda, det är väl det som avvaktas ganska mycket där, tror jag, i alla förhandlingar till nästa säsong. Då finns ju möjligheten att bygga någonting, och Arsenal har ju pengar.
Ja, så är det.
Det är inte någon urfattig klubb, och det är inte någon klubb som typ Tottenham har spenderat alla sina pengar på en ny arena. Det har de ju passerat. Det stålbadet har de ju gått igenom.
Men ska de investera sig uppåt?
Ska ju börja investera sig uppåt här. Ja. Och har ju fortfarande världens högsta matchday revenue, har jag för mig. De jävla dyra biljetter. Så att någonstans ska ju pengarna.
Och sen ska vi ju säga att vi har noterat den Barcelona screenshot som påstås att det finns någon slags siluett och Alexandre Lacazettes namn någonstans i Barcelonas, på Barcelonas hemsida bland alla dessa undersidor. Vi har noterat den, vi ger inte mycket för den än, men vi har sett den, så har vi sagt det.
Vi sätter en litet bokmärke på den.
Exakt, så att vi sen kan skryta om några månader att det här tog vi alldeles säkert upp i det allra första avsnittet av Sillypodden när ingen annan hade noterat det.
Exakt, vi sätter ett litet hundöra på boken. Och så
redigerar vi hårt på den här lilla ljudkanalen sen, och så att det framstår som att vi är väldigt, väldigt tidigt ute på det.
Ja, exakt. Även Jesper har varit inne på Rabiot. Vad vill hans mamma? Och vad är en rimlig nästa decision? Han har väl sparkat sin mamma?
Ja, det vet jag inte heller om han har gjort. Så att det är lite oklart alltihop. Men han har ju gjort sig omöjlig PSG, även om de säkert skulle ha kvar honom. För de har ju av någon outgrundlig anledning. Han är väl deras Pelé då, för att dra den kopplingen. De ser honom som någon slags egen produkt där och värdesätter det väldigt högt uppenbarligen. Men annars så, ja, i det gamla Hollywood Bayern München hade han ju passat bra in. Nu känns det inte som de jobbar sitt Hollywood längre. Så att det, där blir det svårt också. Ska han gå till Inter då kanske? Jag vet inte.
Alltså han kommer ju behöva jobba med sin självbild i alla fall för att hitta en klubb som passar.
Så är det, men hittar han en klubb med toppambitioner men med ett visst mått av desperation, så har han ju en kontraktsituation som gör honom till en lockande chansning. Mm. Så att det kan nog öppnas dörrare trots allt.
Absolut. Joakim N skriver, vad behöver Arsenal akut åtgärda först och varför är det Mustafi? Ja, det är klart att Mustafi kan inte liksom vara startspelare i Arsenal när säsongen börjar 2019-2020. Det går bara inte. Han är inte tillräckligt bra. Det är ju han är ett vandrande självmål liksom. Alltså han har varit så bedrövlig den här våren. Och det är klart att det är en spelare som alltid har varit svajig. Som alltid haft en ganska låg lägstanivå. Ett misstag att spela med ganska hög risk för att vara mittback. När en sån spelare då så börjar göra misstag och självförtroendet börjar svikta, och det inte finns så många alternativ, utan han måste spela och har fortsatt och misstagen kommer, han har ju varit inne i den här onda spiralen när han har varit sämst på plan i stort sett varenda match han har spelat, i uppfattningen man har haft. Och det är klart att Arsenal kommer värva mittbackar i sommar. De måste göra det. Sen vilka det blir, det är väldigt svårt att säga. Ja, de kommer nog titta både inhemskt och utländskt och rutinerat och på så här. De kommer vara överallt. Det är klart att det spelar.
Ja, du ringar in det här, känner man.
Att en så här, Koulibaly är drömmen, men kan Arsenal lösa en Koulibaly? Napoli känns inte omöjligt att värva ifrån just nu. De är också på ett väldigt speciellt, eller märkligt ställe där de behöver bygga nytt till viss del. Det spelet och det laget har ju verkligen inte haft någon positiv trend senaste tiden. Koulibaly har annonserat att han vill lämna och sådär, men kan Arsenal lösa en sån spelare? Jag är inte helt säker.
Var hamnar Manchester United i den ekvationen?
Ja, precis, och de ska ju dessutom in och tampas där. Men då finns det liksom en uppsjö spelare där bakom som de kan titta på. Finns det några säkra kort där? Nej, det gör ju inte det. Arsenal i på något sätt i en position där Liverpool var när de tog in Van Dijk. Som gick all in på det som de såg som den absolut bästa spelaren de kunde få tag på. Gjorde allt de kunde. Gick till och med över gränsen lite grann. Fick vänta lite i onödan på honom. Men hade liksom bestämt sig. Finns det en sån spelare för Arsenal? Ja, kanske. Jag vet inte vem det skulle vara.
Får jag lansera Jerome Boateng här som en outsider?
Har han fortfarande ben på kroppen?
Jag vet inte, men om du ska chansa på någon så hade jag nog ändå kunnat tänka mig chansa på honom.
Ja. Frågan vad som händer med, alltså om De Ligt, dit han nu går, hamnar han i Barcelona?
Barca kommer Umtiti vara ledig.
Finns det en Umtiti att erbjuda spel, framförallt om Arsenal har ett Champions League-spel?
Ja, nog ännu bättre namn än Boateng, absolut.
Ja.
En modern mittback som alla hade sagt.
Ja, precis. Det är svårt att säga, men ja, jag tror att Arsenal kommer köpa mittbackar. Och nej, jag tror inte Mustafi kommer spela så mycket mer fotboll för Arsenal. Så är det. Robert Rosenqvist undrar, tyskar, Brandt, Havertz, Werner och så vidare, realistiska klubbar. Havertz har vi varit inne på där, alltså Bayern München är ju alltid i ekvationerna, men Julian Brandt är väl klar för Dortmund, va?
Nu ska vi dubbelkolla det, men det känns ju väldigt bekant. Havertz, ska vi säga, han är 19 år. Han är liksom inte, han har inte någon panik att flytta, så tror jag. Tyskar har inte de som springer ifrån sina klubbar på det sättet, framförallt inte från sin liga på det sättet. Det är jag inte helt säker på att han går redan nu. Han går om Bayern München vill ha honom, det är väl det som händer.
Jag skulle tro det. Julian Brandt har, vad jag i alla fall kunnat snappa upp, skriver någon slags, för han är överens som personligt eller sådär, med Borussia Dortmund.
Du tänker inte på Torgan nu, nej.
Hazard?
Ja.
Ja, han ska väl vara klar för Dortmund också.
Ja.
Som en ersättare till Pulisic på något sätt.
Jag tror inte du har helt rätt.
Du tror inte jag har helt rätt?
Nej, det tror jag inte.
Jag kanske har blandat ihop det. Det vore inte första gången. Timo Werner är ju intressant.
Ja.
Eftersom han ju har skrivit någon slags förkontrakt med Bayern München, men ändå tvekar på det, vad det verkar. Leipzig har liksom accepterat att de kommer släppa honom.
Han har ett år kvar kontraktet. De har sagt att de har inte råd att behålla en spelare som har ett år kvar kontraktet och den nivån. Så de måste ju sälja honom.
Ja. Där är ju han i en intressant situation där han har sin Bayern München-flytt egentligen klar, men ändå fiskar lite grann efter, kanske för att höja sin lön i Bayern München, det vet jag inte. Men där har ju faktiskt Liverpool nämnt som en potentiell destination att.
Men är det inte den här trötta Jürgen Klopp-kopplingen bara?
Kanske också att klubbarna ska ha kommit väldigt bra överens, att det finns en koppling efter Naby Keita-affären där både Leipzig och Liverpool blev väldigt nöjda med hur det blev. Leipzig slapp bli av med sin då bästa spelare i ett jobbigt läge, men kunde ändå göra affären klar och så vidare för ett pris som de var nöjda med. Så det ska finnas goda relationer mellan klubbarna. Det kan väl också göra en sån sak som spär på de här ryktena. Men det är ju en sån här Jürgen Klopp-typ, Timo Werner. Och det har ju ryktats om att det finns utrymme i Klopps värld då för en anfallare till Daniel Sturridge. Har ju inga ben kvar. Divo Origi har visserligen gjort några viktiga mål, men håller väl inte riktigt samma nivå. Och Sheridan Shaqiri har ju kommit in och spelat en del på den positionen, där finns liksom en förbättringspotential. Skulle kunna vara Timo Werner. Jag tror inte att Liverpool kommer spendera de pengarna den här sommaren. De känns inte i den positionen just nu. Jag tror att de kommer...
Ska Timo Werner välja där Liverpool, där han ju förmodligen inte har en startplats då, kan man tänka?
Ja, det är ju i så fall om Klopp skulle välja att igen göra det som han gjorde i höstas, spela en 4-2-3-1 med Firmino som en 10, Salah som en 9 framför honom. Då spelade han ju Sheridan Shaqiri till höger i den anfallstrion. Och då skulle det finnas en öppning för Timo Werner till höger. Och det är klart att den anfallsfyran med Firmino, Timo Werner, Salah och Mané, den vattnar, det får det ju vattnas lite i munnen. Det kan jag säga. Det är ganska mycket speed i den. Samtidigt så såg ju inte spelet riktigt lika bra ut i 4-2-3-1. det funkade. De vann ju visserligen nästan alla matcher med den uppställningen, men gjorde inte så mycket mål, det blev ganska statiskt. Var väl uppenbart att de inte kanske hade mittfältspelarna riktigt för de två positionerna och sådär. Så att det är väl...
Ja, jag tror mycket, mycket mer talar för Bayern München fortfarande, ja, än som talar för Liverpool.
Såklart.
Så ska vi Luka Jovic, har vi inte kommit in på än.
Jovic, ja. Eintracht Frankfurt, fantastiska...
Kuppat in hans Wikipedia-bild nu med Real Madrid-tröja, så att det finns ju intensiva rykten om att Luka Jovic ska vara på väg till Real Madrid, men om man ska...
Han är dock inte tysk.
Nej.
men han spelar i Tyskland.
Ja, det gör han. Men där känns det lite, jag tar upp honom bara för att jag vill vädra min oro här, eller vad man ska kalla det för, att just det här när han är utlånad från Benfica till Frankfurt, som vi ska köpa loss honom nu och sen då sälja vidare honom, och det är så många märkliga liksom ägarturer här, så att det skulle inte förvåna mig det minsta om det här är liksom Luka Jovic och Benfica sätt att försöka hitta en klubb till honom snarare än att han faktiskt är på Real Madrids radar. Jag är inte helt övertygad om att det verkligen är hela sanningen.
Nej, det lilla jag sett utav Luka Jovic den här säsongen har jag varit väldigt imponerad. Alltså vilken...
Han jublar ju innan han satt sina avslut med friden, och vi är så övertygade om att han ska göra mål. Så att...
han är ju, och vilket avslut det var sen, ja, det var ju så stensäkert.
Ja.
Men han är ju väldigt, väldigt spännande och vad är han? Han är ju...
Kött. Men är han Real Madrid-värvningen? De har ju en ny filosofi om att värva yngre spelare, absolut. Men jag är inte helt övertygad om den. Jag tror att han är han är ute och sonderar sina alternativ fortfarande. Det blir svårt för Eintracht att hålla kvar honom, det kan man ju säga.
Ja, så är det. Linus undrar, vad händer med Leandro Damião nu för tiden? Är han fortfarande aktuell för Tottenham?
Ja, vi kan ju bara konstatera att Erik Nivas bevingade citat, Lucas Moura, nej, han vill jag inte ha. Vill jag hellre ha Malcolm? Absolut. Det är, så går vi vidare.
Mohamed Diame undrar, det kanske är en svår fråga, men eftersom det inte har kommit någon från framtiden och hälsat på oss, betyder det att det aldrig kommer finnas en tidsmaskin? Ja, det skulle jag väl ändå, i alla fall inte någon som kan resa bakåt i tiden. Vi svarar på alla frågor här.
Om ingen är så, nej, det är inte helt övertygad om. Jag tror snarare att det är sådär, vem fan skulle jag komma till just det här årtiondet?
Ja, jo, i och för sig.
Och så gör man sig inte...
Visst gjorde Anders och Måns, duon på Sveriges Radio, det experimentet när de hade sitt tv-program, att de gjorde ett stort event i någon svensk stad och skulle välkomna välkomna tidsresenärer tillbaks för att se om det hände någonting, men det var ingen som kom.
Nej, det är stark.
Så att det var i alla fall de konstaterade också att det här, alltså är det väldigt långt fram i tiden som det uppfanns, så kanske det här har glömts bort.
Ja, det är ju en teori också.
Så det höll inte riktigt hela vägen. Filip undrar, fynd bland de nedflyttade i Premier League, tänker han då. Stannar exempelvis Sessignon i Premier League? Vad tror ni? Han undrar också om prisutveckling i sommar. Det är 150-200 miljoner euro det som gäller för översta hyllan. Det tror vi väl, va?
Ja, det känns som grundpriset nu är en dryg miljard. Det är någonstans där vi hamnar på Ned Nassar i en kontraktssituation. Det känns liksom som pengarna inte är så relevanta längre på något sätt. Att liksom, om du ska lösa en topp-topp-spelare, du kan nästan inte köpa loss honom, för då måste du betala Neymar-pengar. Utan du måste liksom vänta tills de sitter i en Hazard-kontraktssituation, i en Christian Eriksen-kontraktssituation med ett år kvar, i en Paul Pogba med två år kvar när liksom United måste sälja för att inte riskera att hans värde sjunker för mycket, David de Gea. Så det känns som att du måste någonstans hamna i kontraktssituationer som gör att klubbarna måste försvara sin investering. För sitter du och ska värva en Kylian Mbappé med fyra år kvar på kontraktet eller vad han nu har, så är det så stora pengar för att det ska vara värt att sälja att det inte är försvarbart att köpa någonstans. Men ja, grundpris över en miljard med någon för ett år kvar på kontraktet uppenbarligen, sen upp till 1,5 då, om du ska ha någon som lite mer än så. Ska du lösa en Coutinho-affär nu så ska du väl upp mot en 1,5 i alla fall. Och då är det en ganska misslyckad spelare. Ska du lösa en succéspelare så får du väl gå över 2 då.
Ja. Vi har fått en fråga från Elias Bard. Har ni bytt namn på podden på iTunes? Nej, Det har vi inte. Men förra året så hette den VM-podden under några veckor. Det spelades nämligen ett fotbolls-VM då. Så då ändrade vi tillfället. Sen ändrades vi tillbaks. Men det kan ju vara så att det vissa spelare hänger kvar. Om man uppdaterar sin feed eller om man tar avprenumerera och prenumerera igen, så kommer den heta Sillypodden även framöver. Och söker man så är det Sillypodden, hashtaggen Sillypodden, som man får söka på. Den heter ju faktiskt, från början heter den ju Silly Season-podden, så vi har ändrat namn på den här ett par tillfällen. Men nu är det Silly-podden
som gäller.
Ja, vi är inte...
Det är ju efter år av research av dyra marknadsteam som vi sätter de här namnen. Ingen slump.
Absolut, nej, det finns inget, finns inga slumpartade händelser på Aftonbladets podcastredaktion. Vet ni vad? Med det sagt då, så får vi tacka för oss för den här veckan. Silly-podden är tillbaks, det är vi väldigt glada för. På måndag, va? Börjar Silly-bloggen igen.
Då börjar bloggen igen. Då rullar vi igång.
Gud vad spännande. Glöm inte den här botten då, via Facebook, så att ni kan få då alla nyheter. Man missar så jävla mycket, det är så mycket grejer. Det går så fort i den här bloggen att jag ställer in då de spelare och lag som jag vill hålla lite extra koll på. Och sen så får man dem bara rakt i Messenger. Det är skitsmidigt faktiskt. Så varje gång man får en Messenger så är det typ så här, morsan eller någonting, så blir man sjukt besviken, för man vill att det ska vara ett nytt
Timo Werner till Liverpool.
Om Timo Werner till Liverpool. Ja, det är två namn som jag kommer ha markerat då, liksom, sagt till botten. Så att
har ni andra idéer på tjänster eller format eller något tv-format eller något annat vi måste tänka på eller göra eller borde addera till vår Silly Season-familj, så hör av er till oss på sociala medier eller via mejl.
Ja, hur som helst. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga.
Ja.
Och vi älskar ju att göra det här. Och vi vill ju prata så mycket silly som det bara går. Vi hoppas kunna göra mer silly än någonsin ju.
Andra växlar ner, då växlar vi upp. Nu.
Ja, precis. Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. I think I worked for 16 years here in England. And I deserve a bit more credit than wrong informations.